Vi kör igång med en gång och går in i kapitel 7 i Romarbrevet. Och för att få sammanhanget måste vi ju titta på kapitel 6 naturligtvis. Och det ska vi göra. Romarbrevet 6 talar om att tjäna två herrar. Antingen man tjänar synden eller tjänar man Gud. Och då säger han att eftersom ni nu har dött tillsammans med Yeshua, han dog ifrån synden, så är ni alltså inte längre skyldiga att tjäna synden. För den som har dött, han har ingen möjlighet att synda längre. Och då kan ni tjäna Gud istället, säger han, i Yeshua, i Messias Yeshua. I 6 och 11 står det, så må ni hålla före, eller som det står i Svensk Folkbibeln, så ska ni också se på er själva, eller anse er själva, att ni är döda från synden och lever för Gud i Messias Yeshua. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Och så är vi alltså i en situation där vi har en spänningssituation, vi tog upp den sist här nu, att trots att man har upplevt krafterna utav Yeshuas död så är man ändå inte 100% fri. Så vi är i spänningen att vi har det, men ännu inte har vi har ännu inte fått det 100%. Det finns ett arv, det finns ett verk som är fullbordat, men vi har bara fått en försmak, en del utav det, trots att det tillhör oss. Så kan vi inte få ut det 100% förrän det här fullbordas då. Och det görs det när vi blir frälsta. Det vill säga när vi får förvandlade kroppar. När vi får uppleva uppståndelsekraften och blir helt förvandlade i våra. Och blir av med synden, syndiga naturen och blir eviga. Att vi får oförstörbart liv även i våra kroppar. Det är våran frälsning som vi ser fram emot. Och i den här spänningen då så måste vi veta att det Yeshua har gjort, det kan vi få del utav. Och så länge vi håller fast vid det, liksom genom tron då, så verkar det i oss och påverkar oss så att vi kan vinna seger över syndens makt som vi tidigare var slavar under. Men om vi nu anser oss att vi är döda från synden, då kan vi synden klappa på ditt hjärtas dörr och då kan du inte svara för du är död. Död kan inte göra någonting då. Den som är död är friad från synd, säger Romarbrevet 6 och 7. Och så då i den här situationen så måste vi alltså presentera oss, ställa våra lemmar eller våran kropp och våran liv i tjänst då för Gud. Istället för att tjäna synden som vi gjorde innan, så tjänar vi Gud. Och då kommer vi in i kapitel 7 här, och det här är en situation som vi måste titta på ordentligt. Eller vet ni inte, mina bröder, jag läser 1917 med lite moderniserad och messianiserad version då, muntlig version kan man säga. Vet ni inte, mina bröder, jag talar ju till sådana som känner lagen. Att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever. Och det här är ju inte bara en andlig verklighet, utan det här är ju i alla situationer. Man kan ju inte döma en människa som har dött. Jag menar, högsta straffet skulle han ju kunna få som dödsstraff då. Men eftersom han redan har dött så kan man ju inte utfärda något straff. Alltså en domare kan ju inte döma en död människa. Så fort man är död så är man befriad ifrån all skuld och allt straff. Det går ju inte att döma en död människa. På samma sätt så ligger det till i den andliga världen. Och det innebär då att lagen gäller ju över så länge människan lever. Förpliktelserna gentemot reglerna gäller så länge man lever. Men när man dör så har man inga förpliktelser längre. Rabbinerna lär också att när man dör så kan man inte längre uppfylla några bud. Det var en rabbin som var väldigt ledsen här då på sin dödssäng och grät och grät och grät. Och de frågade, varför gråter du? Jo, för så länge jag har levt nu så har jag kunnat uppfylla massa bud, och det är underbart att kunna göra det. Men nu har jag inte möjlighet att göra det längre. Nu ska jag lämna den här världen. Så nu kan jag inte tjäna Gud på det sättet. Han var jätteledsen för det. Vers 2 säger, så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man så länge denne lever. Men om mannen dör, då är hon löst från den lag som band henne vid mannen. Vers 3, alltså om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, så kallas hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör så är hon fri från lagen, så att hon inte är äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. Så har också ni, mina bröder, genom Messias kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud. Den här texten måste vi förklara. Vi måste först tala om vad det inte betyder. Vid första anblicken så är det lätt att det ser ut som att lagen är den man är gift med. Vem är kvinnan här i den här texten? Det är alltså jag, eller du, människan. Det är kvinnan här. Paul tar alltså ett exempel. Och det här exemplet hämtar han ifrån den judiska lagstiftningen, halachan. Och han skriver faktiskt till judar i den här texten. Därför han säger, vet ni inte mina bröder, jag talar ju till sådana som känner lagen. Och det är inte bara den skriftliga lagen, utan även den muntliga lagen, alltså judiska folket. Det fanns ju judar i Rom. En del av församlingen som han skrev till här är ju judar. Och då använde han den här kunskapen som judarna har i romerska församlingen där. Att styrka sin undervisning. Ni känner till vad jag säger här nu. Och då måste vi utgå från att när han talar om lagen, så han talar till judar som känner lagen. Eller åtminstone, om vi kan säga, inte bara judarna utan även de icke-judar som har varit med judarna och tränats i att förstå hur juden ser på lagen. Det är alltså den typen av människor som kan förstå vad Paulus säger nu. Han talar alltså inte om att vara gift med lagen här. Utan han talar om att lagen binder en människa, en kvinna i det här fallet, till sin man. Och mannen dör. Om mannen dör så är hon fri ifrån de reglerna eller den del av lagen som band henne till sin man. Finns det någonting i den skrivna Toran som säger att en kvinna har rätt att gifta om sig om hennes man dör? Nej, det gör det inte. Det finns inget i Mose Torah som säger det, att en kvinna har rätt att gifta om sig med en annan man om hennes make dör. Men det finns i den muntliga Toran. Och lika väl då som Toran reglerar det här budet att om en kvinna skiljer sig från sin man, då är hon fri att gifta sig med en annan man. På samma sätt så har rabbinerna stiftat en lag utifrån det då. Att det är samma princip som gäller när maken dör som när hon skiljer sig eller han skiljer sig från henne. Då har hon också rätt att gifta om sig om maken skulle dö. Och det finns i Mishnah Kiddushin 1:1 och även i 13b i Talmuden här. Som undervisar om att den regeln gäller även när maken dör. Det vill säga den muntliga Toran är grund för det som Paulus undervisar här. Så därför talar han alltså till det folket som känner till den muntliga Toran. Som vet att om en kvinna är gift och mannen dör så har hon rätt att gifta om sig. Enligt halacha. Men om vi går tillbaka till tanken här. Vad är hon gift med? Och kvinnan är ju då alltså, det är människan, alltså du och jag. Vi jämförs här med en kvinna och vi är gifta med någon. Och då säger Paulus att genom lagen så är vi bundna till en man. Vad är det för man han talar om då? Och då måste vi gå till den tidigare kapitel 6 och se vad han talar om. Alltså genom lagen är vi bundna till någon annan. Vi är alltså inte bundna till lagen. Utan vi är bundna, det är lagen som binder oss till någonting eller någon. Och den här någon eller någonting kan dö. Och då är vi fria ifrån den lagen som har bundit oss med den här. Som har dött. Frågan är, vem är det som har dött? Vem är maken i det här? I den här liknelsen. Svaret är synden. Det är synden. Eller, låt oss säga, min syndiga människa. Eller den delen i mig som är synd. En gammal människa. Synd i natur. Köttet. Eller vad man nu kallar det. Synden. Synd av naturen i mig. Den dör. Om vi säger att det är den onda driften i mig. Synden. Som dör. Då är jag inte längre tvungen att tjäna den här, eftersom jag är nu som fri kvinna. Jag är frigjord från den lagen som band mig till den här syndanaturen i mig. Då kan jag gifta mig med någon annan. Vem är den andra nu då? Ja, det är han som har uppväxt från döden, det är Yeshua. Så att jag kan gifta mig med Yeshua och genom honom tjäna Gud och bära frukt åt Gud. Och så säger Paulus så här. Om hon ger sig åt en annan medan hennes man lever, då kallas hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör, då är hon fri från lagen, så att hon inte är äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man. Vi har alltså två herrar vi kan tjäna här. Vi har nämnt om det tidigare i kapitel 6. Antingen tjänar du synden eller tjänar du Gud. Antingen tjänar du dina egna begär eller tjänar du Guds syften som han har uttryckt i sin Torah. Hans vilja är ju uttryckt i sina bud. Så antingen tjänar du dina egna lustar eller tjänar du Guds intressen. Där har du två herrar. Du kan inte tjäna två herrar. Och då, om man nu är gift, det vill säga vi har alltså en herre som kallas för synden eller mina egna lustar. Och då är jag gift med den. Och då, om jag nu gifter mig med Gud samtidigt, eller med Yeshua, som är Guds representant, så räknas jag som en äktenskapsbrytare. Då blir jag dömd för jag tjänar två herrar. Alltså jag har två makar, eller jag är äktenskapsbrytare, eller äktenskapsbryterska. Jag tjänar både synden och jag tjänar också Gud, och det kan jag inte göra. För då kommer lagen att döma mig som att jag har dubbla makar här. Eller en äktenskapsbryterska. Så Paulus lyfter fram faktumet att jag är fri ifrån syndens makt och jag är fri från den lag som binder mig med syndens makt. Och här kommer vi in i en sak som är väldigt svår att handskas med. Därför så skriver han till judar här. Därför att en icke-jude har väldigt lätt att missförstå det här, för han ser inte vad ska vi säga, de olika nyanserna när det gäller Toran. För man ser, när man är på lite avstånd då, så ser man bara Toran som ett enda block. Men när man har gått in i det och studerat ordentligt och kommit in i vad Torah egentligen innebär, så förstår man att Torah är någonting väldigt vitt. Och det är väldigt det påverkar på olika sätt. Så ordet Torah, eller lag, i det här kapitlet som vi går igenom nu, har flera olika betydelser. Och funktionen för Toran är också uppdelad på olika områden. funktionen för Toran för en människa som är syndig, eller vad ska jag kalla det så, är att visa henne att hon är en syndare. Och på så sätt så blir Toran knuten till synden. Och det här kapitlet visar hur lagen knyts till synden. Och det tar han upp här, alltså. Du är genom lag knuten till synden. Du är genom lag gift med den första mannen. Så lagen, alltså en funktion utav Toran, är att avslöja synden och visa vad som är synd. Så då har Toran ett förhållande till synden. Och det här kan ju skapa ett missförstånd när Paulus tar upp det, så därför så säger han längre fram att vers 7, vad ska vi då säga, är lagen synd? Bort det. Alltså lagen i sig är inte synd, men lagen, Toran, en aspekt av Toran som Gud gav Toran för att visa, det var att visa att människan är en syndare. Och då säger han ju, synden skulle jag inte ha lärt känna om inte genom lagen. Ty jag hade inte vetat av begärelsen om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begärelse. Det finns en berättelse om två rabbiner. En rabbin som under Yom Kippur sa, jag är törstig. Och det vet ni, ni vet att det är förbjudet att dricka under Yom Kippur, under försoningsdagen. Det är en fastedag, en obligatorisk fastedag för alla judar. Om man inte är sjuk eller så här. Och då var en annan rabbin som sa till honom, drick då! Och då sa han, ja men nu är jag inte törstig längre. Så fort du sa att jag skulle dricka, då försvann det här begäret. Så, och den vill då visa att när det finns ett förbud så väcker det upp begär i oss att bryta mot det budet. Och det kan man ju se i barn, som ett exempel på det. Du säger till ett barn, rör inte det där. Och det första barnet gör det är att gå och röra det. På något sätt så finns det någonting i människan som vill göra det som är förbjudet. Och då när man ger ett bud, när man ger en regel eller ett förbud, speciellt förbuden är ju det som är det som aktiverar synden på ett alldeles speciellt sätt. Så fort man får ett förbud så finns det någonting i oss som väcks upp som vill göra precis tvärt emot vad det budet säger. Så då blir ju lagen eller budordet det som väcker upp synden i mig. Och då är det så intimt förknippat synden i mig med budordet så att det kan blandas ihop, så man liksom tänker, ja, men är budordet någonting som är synd då eller något felaktigt? Och Paulus säger flera gånger i det här kapitlet att så är inte fallet. Bort det! Som det står i 1917 års översättning. Folkbibeln säger, visst inte, men det är ett mycket starkt uttryck. Så det finns alltså en koppling mellan syndanaturen och synden och Toran och lagen här i det här kapitlet. Och då vill Paulus visa att den funktionen av Toran, den är vi fria ifrån i den nya situationen som har kommit nu efter Yeshuas uppståndelse, död och uppståndelse, om vi nu identifierar oss med honom. Och då säger
en fråga.
Ja.
Du har en fråga där.
Ja.
Om samvetet.
Men varför har vi då fått ett samvete som talar för eller emot gällande våra handlingar? Samvetet är en funktion som Herren har byggt in i oss människor som hjälper oss att hitta rätt. Men samvetet är också bristfälligt kan vi väl säga. Samvetet kan justeras, samvetet kan skadas och samvetet är inte 100%. Så att när Herren gav Toran på Sinai så var det lite annorlunda, vi ska säga. Samvetet finns i alla människor. Och då har vi de här 7 universella buden som vi har talat om. Det finns ju där, du ska inte döda, du ska inte häda Gud och ska inte stjäla. Så här. Det vet alla egentligen att det är fel. Men sen finns det andra bud i Toran som gavs på Sinai som väcker upp ännu mer människans synd, så att säga. Och gör att man vill, samvetet talar ju nästan om efteråt man har gjort någonting att man har gjort det. Men Toran talar om innan man gör någonting att man inte får göra det. Och så skriver du igen här, men skulle vi inte få lagen i våra hjärtan? Ja, det är en annan sak, det måste vi tala om längre fram här. Men nu talar vi om situationen. Vi kommer inte att svara på den frågan. Vi får ta en sak i taget här. Lagen väcker upp synden i oss och det är en av funktionerna i lagen. Och det är en annan sak som är viktig som vi måste ha klart för oss, att Toran på Sinai gavs till en syndig människa. Och därför så är Toran justerad utifrån människans brist och synd. Och vi har det exemplet som tas upp i Matteus 19 när man frågar våra mästare, är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Och då säger han att så här och så här och så här ligger det till. Och då så svarar de att ja, men Gud har ju tillåtit oss att skilja oss genom Mose. Och så svarar Yeshua och så säger han, på grund av era hjärtans hårdhet så tillät Mose er att skilja er från era hustrur. Men från början var det inte så. Vad lär det oss? Jo, att när Toran gavs på Sinai så justerar Toran sina bud utifrån människans situation. Så Toran har inte den förmågan att förvandla människan så att hon blir syndfri. Utan den har förmågan att bromsa människans synd. Den har förmågan att avslöja människans synd. Men den har inte förmågan att ta bort människans synd. Toran är alltså sammankopplad med människans synd. Både genom att den avslöjar synden och att den är justerad utifrån den situation som människan har. Det betyder inte att Toran inte är ren och inte helig eller god. Och så vidare, och det tar Paulus upp här. Utan det betyder att det är synden i oss som använder sig av någonting som är gott för att göra saken ännu värre. Och på så sätt så blir synden ännu mycket syndigare än vad den var innan Toran gavs. Och nu ska vi läsa Paulus här så vi får en liten repetition av, eller vi kan se det utifrån det jag sagt här. Vers 5. Ty medan vi ännu var i ett kötsligt väsende, och det här är en svår översättning. King James säger, for when we were in the flesh. Folkbibeln säger, så länge vi behärskade oss av vår onda natur. Grekiskan säger alltså, vi var i köttet. Sarx, det är alltså ordet för kött. Och naturligtvis så betyder det inte att vi inte längre är i kroppen, utan det har alltså med ett kötsligt väsende att göra, tycker om 1917 års översättning. Det är ett sätt att leva eller ett sätt att vara som är kötsligt, medan vi ännu var kötsliga, skulle jag vilja översätta det, var de syndiga lustar som uppväcktes genom lagen verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden. Och det är vad vi har talat om här. Men nu är vi lösta från lagen. Ja, nu måste vi förstå vad han menar här. lösta från lagen. I det att vi har dött från det varunder vi förr hölls fångna. Vad har vi dött ifrån? Vi har inte dött ifrån lagen, vi har dött ifrån synden. Det läste vi i kapitel 6. Är vi döda så är vi fria från synden. Men samtidigt så är vi döda från den funktion av lagen som är kopplad tillsammans med vår syndiga natur. Men det betyder inte att vi är helt fria från Guds lag. Och nu talar han alltså till judar här. Och även icke-judar. Men han talar om lagens funktion. Och så tjänar vi nu i andens nya väsende. Och det här är det som du skrev om här. Om lagen i hjärtat här. Precis det vi pratar om. Det är alltså frågan om att tjäna Gud. Och man tjänar Gud på ett annat sätt. Man tjänar Gud i ett nytt väsende. Eller vad kan vi säga? Väsende. Ska vi se vad står det i folkbibeln här. Andens nya tjänst. New way of the spirit. Andens nya sätt skulle jag vilja sätta. Och inte i bokstavens gamla sätt eller väsende. Gamla tjänst. Det kan ju låta som att nu ska vi inte följa vad bokstaven säger längre. Nu ska vi bara följa vad anden säger. Nu ska vi inte lyda vad som står skrivet längre. Utan nu ska vi lyda det som vi känner för. Det är ju en misstolkning av det hela. Det är inte så Paulus menar. Och bort det att han skulle mena det. Det vore ju fruktansvärt. Man kan inte gå på det man känner. För känslan är ingen ting man kan lita på. Människans hjärta är förföriskt mer än någonting annat. Så ska man gå på det man känner för, så kommer man fel. Herren har skrivit upp vad han vill. Och det kan man läsa. Men vi måste förstå att när man tjänar Gud. Här står det att ska tjäna i andens nya väsende. Man tjänar alltså Gud. Och gör samma sak, men man gör det med annan attityd. Vi kan tjäna Gud av hjärtat. Och det har vi nästan läst om tidigare. Man har en annan utgångsläge att kunna tjäna Gud i andens kraft. Som du skrev här, lagen blir lagd i ens hjärta. Och vi ska titta på det faktiskt. Vi ska läsa Jeremia 31, vers 30 och 31. Vers 31 och framåt. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Judahus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem i handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med dig som de bröt fastän jag var deras rätte. Herre, säger Herren. Alltså make betyder det här. Fastän jag var deras rätta make. Varför gick de ifrån honom? Jo, de gick till synden. Tjänade en annan herre. Sina egna begär. De bröt det. Många utav dem. De flesta. Nej, detta är förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Hashem. Jag ska lägga min lag i deras bröst. Det vill säga samma lag. Min lag, det är ingen annan lag. Det är Guds lag som gavs till Mose. Det är samma lag som läggs i bröstet. Och i deras hjärtan ska jag skriva den. Ingen annan lag. Lagen ändras inte. Det är människans hjärta som ändras. Människans attityd som ändras. Och jag ska vara deras Gud. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte den ene brodern den andra, och säga lär känna Hashem. Ty de ska alla känna mig från den minste, ibland om till den största, säger den evige. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. Och så kan vi läsa i Hesekiel 38, 36. Vers 26. Som talar om samma sak. Och jag ska ge er ett nytt hjärta. Vi kan läsa från vers 24. Och det här är någonting som talar om framtiden. Det har inte uppfyllts ännu. Jag ska hämta er ifrån folken och församla er från alla länder och föra er till ert land. Det har börjat hända nu. Det har tagit ganska lång tid den här versen att uppfyllas. Mer än 100 år. Sen när judarna har börjat komma tillbaka till Israel. Men det här är inte slutet. Att judarna kommer till sitt land. Det räcker inte. Och sen står det i vers 25. Och jag ska stänka rent vatten på er. Så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet. Och från alla era eländiga avgudar. Det här har inte skett än. Det finns mycket orenhet bland judar idag. Många judar. Och det har inte hänt det här. Och vers 26. Och jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma i ert bröst och så göra att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina rätter och gör efter dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Här ser vi det som kommer att hända, det är underbart. Herren kommer låta anden komma in i judarnas bröst och göra så att de vandrar efter hans stadgar. Det här är alltså att känna i andens nya väsen, det som vi läste i Romarbrevet 7. När Herrens ande kommer in och lägger in lusten att tjäna i hjärtat. Det finns lite av det redan, men inte tillräckligt. Och det säger Paulus också här i Romarbrevet 7. Och det kommer vi till nu. Men innan vi kommer fram till det så ska vi läsa vad som står i vers 7. Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Bort det. Men synden skulle jag inte ha lärt känna om inte genom lagen. Ty jag hade inte vetat av begärelsen om inte lagen hade sagt du ska inte ha begärelse. Och det här ordet du ska inte ha begärelse som är det tionde utav de orden som gavs hörbart på Sinai. Hela folket hörde de 10 orden. Du ska inte ha begärelse. Det är det enda utav de 10 som inte går att uppfylla synligt. Alla de andra 9 kan man göra någonting så det syns. Men här är det någonting i den inre människan. Och därför så säger rabbinen att det här budet, du ska inte ha begärelse, ha med hjärtats inställning. Det representerar hela Toran. Så Toran är inte bara yttre föreskrifter utan det är inre hjärtats attityd. Och Paulus tar inte det här budet som ett exempel bara taget i luften. Utan det här budet om att inte ha begärelse, det sammanfattar hela Toran. Om Toran nu kommer så här, du ska inte ha avundsjuka, man kan säga det på det sättet. Du ska inte vilja ha den andras hustru eller den andras hus eller hans bil eller hans dator. Så finns det ju någonting i mig som säger att ja men jag vill det. Och då visar Toran hur jag har en felaktig attityd. Genom Toran så får jag alltså lära känna min synd. En fråga här, men blir man då ledd av anden om man inte kan känna något i hjärtat? Blir man då ledd av anden om man inte kan känna något i hjärtat? Hur ska jag förstå din fråga här? Kanske din fråga skulle vara, men hur kan man bli ledd av anden om man inte kan känna något i hjärtat? Är det så du menar? Okej. Man kan ledas av anden utan att vara medveten om det. Normalt så finns det en inre känsla av att det här är det som Herren vill om man leds av anden. Men inte alltid. Det här kanske var en fråga på det jag sa tidigare, att man får inte gå på sina känslor. Känslorna är uppblandade. Alltså känslolivet påverkas av olika intryck som vi får både från våra fysiska sinnen och från våra andliga sinnen. Det gör ju att känslolivet då är en radar som tar emot intryck från alla möjliga håll. Och känslolivet kan inte alltid urskilja om det kommer från en god källa eller en ond källa. Och därför så kan vi inte lita på våra känsloliv. Utan vi måste lita på det som vi vet Herren har uppenbarat. Speciellt i det skrivna ordet då. Men det här är lite djupare sak, så jag vill inte gå in på det nu, för det är lite grann lite utanför det som vi gör. Lite grann. Jag vill gärna gå vidare med den här texten här. Då nu synden fick tillfälle uppväckte den inneburit ett slags begärelse. Vers 8. Då nu synden fick tillfälle. Alltså, när Toran kom till mig, alltså budet som säger, du ska inte vilja ha din grannes snygga bil. Du ska inte ha begärelse till hans bil, det är ju hans. Det ska inte du ha. Och så kommer budordet och säger det till mig, du ska inte ha den begärelsen. Då uppväcktes all slags begärelse i mig på grund av det här budordet. För utan lag är synden död. Det vill säga den är overksam. Den är inaktiv. Jag levde en gång utan lag. Och här talar han inte som mänsklighet. Som jag förstår det här. Det talas alltså inte om innan Toran gavs vid Sina i mänskligheten som levde 2000 år då. Utan han talar om sitt eget liv, sin egen personliga upplevelse. Jag levde en gång utan lag. Men när budordet kom fick synden liv. Och jag hemföll åt döden. Vi har talat om det här tidigare men ska repetera. Min erfarenhet, säger Paulus, var att jag hade en tid då jag inte hade något ansvar inför Toran. Och det här är alltså en judisk undervisning. Att ett barn är inte ansvarigt att leva efter Toran förrän hon blir myndig andligt sett. För en pojk är det vid 13 års ålder och för en flicka är det vid 12 års ålder. Och den åldern har man satt så pass hög att alla pojkar och alla flickor ska ha hunnit komma upp till andlig, sådan moraliskt andlig mognad att man kan ta ansvar för sitt liv inför den evige. Från och med den åldern så är man alltså både ansvarig för det man gör, och är straffbar för det man gör. Man har alltså fått Toran på sina axlar. Man har fått ansvaret att uppfylla buden. Därför så kallas den händelsen när man blir 13 år eller 12 år som flicka bar eller bat mitzvah. Rabbinerna lär att när en människa föds så föds hon med den onda driften yetzer hara. Men den goda driften kommer inte in förrän man gör med sin bar mitzvah. Alltså är den onda driften 13 år äldre än den goda driften. Och har alltså mer makt. Om den är 13 år äldre så är den starkare då. Och så kommer, det finns Midrash som talar om det här. Att det finns ingen möjlighet att komma ut ifrån den här onda driften. Den tar makten över mig. Och David ber hjälp mig gentemot fienden som är starkare än mig själv. Och att komma och vinna seger över den här onda driften i sitt liv då, det enda sättet att få hjälp ifrån Gud. Det räcker inte med den goda driften man har i sig. Utan man måste få hjälp ifrån himlen. Att få makt över det här. Människan i sig själv klarar inte av detta. Nu är det så, Paulus han tar sitt eget liv som exempel. Och den här upplevelsen har jag haft. Och jag hade den ganska tidigt när jag var liten. När jag var 5 år gammal så fick jag den här upplevelsen. Sommaren 1967. Då väcktes synden till liv i mitt liv. Jag fick ett samvetskval utav saker, en sak som jag hade gjort. Som jag hade gjort tidigare. Men då väcktes mitt samvete. På något sätt så kom budet till mig. Jag visste att det här är inte rätt. Inte bara av det som mamma hade sagt eller pappa hade sagt. Utan nu var någonting i mig. Mitt samvete slog mig. Och jag fick syndanöd, som man kan kalla det. Och jag gick till min mamma och sa jag vill bli frälst. För det var det jag hade lärt mig då. Och hon tog mig till min moster och pratade med henne. Så att de hjälpte mig att kunna ta itu med mitt dåliga samvete. Och min moster hjälpte mig att böja mina knän och be Gud om förlåtelse för min synd. Och så sa hon, min moster, efteråt att nu när du har bett om förlåtelse för din synd. Så och hon nämnde om att Yeshua hade dött. Hon talade då i termer om att Jesus hade dött för mig då. Det kristna sättet att tala. Och jag tog emot det. Hon sa, nu kan du vara säker på när man har bett om det här så lyssnar Gud. Och han har tagit bort den här synden. Du är förlåten. Och när hon sa det så upplevde jag i mitt inre hur den här syndabördan eller det onda samvete som jag hade försvann. Och jag kände mig förlåten. Jag fick uppleva i min känsla. Det var inte bara en juridisk verklighet i anden inför Gud. Utan jag fick själv uppleva i mitt känsloliv, i mitt inre, att jag hade blivit förlåten. Och det kan vara ganska tidigt att man får den här upplevelsen vid 5 års ålder. Andra kan ha det vid 7 års ålder, även senare. Men innan man är 13 så har man alltså fått den här moraliska medvetna om man är pojk och innan man är 12 när man är flicka. Och jag tror att den judiska traditionen har satt den här åldern för att alla ska hinna bli så pass andligt mogna att man kan ta ansvar för sitt liv. Men alltså rent juridiskt sett så är inte en judisk son eller pojke eller en judisk flicka bunden eller tvungen att uppfylla buden förrän de blir 13 eller 12 år. Och därför säger Paulus att jag levde en gång utan lag. Jag levde en gång utan lag. Jag var alltså inte tvungen att göra saker och ting. Nu tränar man ju judiska pojkar och flickor att leva efter Toran. Och man ska lära dem från början. Och dessa ord som jag har sagt till dig ska du lägga på ditt hjärta. Och du ska repetera dem för dina barn. Och du ska tala om dem när du sitter i ditt hus. När du går på vägen, när du lägger dig, när du står upp. Så träningen finns att en dag kunna ta på sig Torans ok i barnet. Men barnet är inte juridiskt ansvarig att ha syndat mot Toran om den bryter mot buden innan den kommer in i bar eller bat mitzvah-åldern. Jag tror att det finns vissa moraliska saker som man har ansvar för, som de 7 buden bland annat, som gör att man även tidigare får alltså ett samvete som slår en om man nu har gjort någonting som är emot de här 7 buden. Men, och Paulus säger då att när budordet kom, när det nu var, om det var vid 5 års ålder, 7 års ålder eller 13 års ålder i Paulus liv, då fick synden liv och jag hemföll åt döden. Jag dog alltså. Vad var det som dog? Det var inte hans kropp. Här talar han om en slags andlig död då. Någon slags brott mot Gud. Någonting hände så jag förlorade min kontakt med Gud som jag har haft innan. Jag dog. Det här livet som jag har haft innan, det försvann. Livsglädjen som jag hade. Jag har dåligt samvete, jag känner mig syndig och skuldbelagd. Jag dog. Jag har inte längre andligt liv som jag hade som barn. Så befanns det att budordet som var givet till liv, det blev mig till död. Det här måste vi titta på. Budordet gavs till liv. Vi kan läsa från den femte Moseboken kapitel 32, vers 47. Ty det är inte ett tomt ord som ej angår er, utan det gäller ert liv. Och genom detta ord ska ni länge leva i det land dit ni nu drar över jorden för att ta det i besittning. Toran gavs för att ge liv. Toran gavs för att ge ett långt liv i den här världen och ett evigt liv i den tillkommande världen. Så Toran gavs till människan för att du ska välja livet. Det är som att stå i Edens lustgård igen. Nu får du välja kunskapens träd som du kan dö utav. Och du kan välja livets träd som du får leva utav. Och Toran kallas i skrifterna för livets träd. Så Toran är liv. Och det gavs för att ge liv. Men eftersom det nu finns synd i mig, så har jag inte samma situation som Adam hade innan han tog frukten. Han kunde alltså välja här att äta av kunskapens träd eller livets träd. Han hade ingen liksom, inget tvång att äta av kunskapens träd. Han liksom hade inte, han kände inte att jag vill vara olydig mot Gud här. Och det fanns ingen så stark kraft i honom som det finns i oss. Där våran Yetzer Hara har blivit aktiverad, om man ska säga synden har aktiverats och kommit in i oss på något sätt. Så att vi är slavar. Och på grund av att synden är så stark i oss, så tar synden budordet, och det ska vi läsa om här. Då synden fick tillfälle i 7 och 11. Synden fick tillfälle, eller vi ska läsa i Folkbibeln, synden grep tillfället. Förledde den mig genom budordet, alltså lurade den mig, bedrog mig. Som var givet till liv. Det blev mig till död. Budordet gjorde att jag dog. Det betyder inte att budordet var någonting som dödade mig. Det var ju synden i mig som dödade mig. Men synden tog tag i budordet som är gott och gjorde någonting ont i mig så jag dog. Synden fick tillfälle, förledde mig genom budordet och dödade mig genom det. Det var alltså synden som dödade mig genom budordet. Alltså är visserligen lagen helig. Och budordet är heligt och rättfärdigt och gott. Det här är väldigt viktigt att förstå och ha som grund när man läser Paulus. Han skriver ju till de som känner Toran. Och de som känner Toran vet att man kan aldrig förkasta Toran. Man kan aldrig säga att det är någonting som inte gäller längre. Eller att det är någonting ont. Eller att det är någonting meningslöst. Eller att det skulle ha förändrats. Lagen är helig. Budordet är heligt och rättfärdigt och gott. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Det var inte det goda. Det var synden som har blivit det. Synden i mig då. För att så skulle vara uppenbart att den var synd i det att den genom något som självt var gott drog över mig död. Och så skulle synden bli till övermått syndig genom budordet. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Folkbibeln. Och så säger han igen här, vi vet ju, vilka vet det? Jo, det vet judarna, de som känner lagen vet det. Vi vet ju att lagen är andlig. Lagen är andlig. De fem Moseböckerna är andliga. Men jag är av kötslig natur. Såld till träl under synden. Såld till slav under synden. Själv är jag kötslig, säger folkbibeln. Ty jag kan inte fatta att jag handlar så som jag gör. Jag gör ju inte vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Och nu ställer jag frågan, vem är jag här? Hur många jag finns det? Den här texten visar att människan är splittrad. Man har två jag, åtminstone. Han säger, jag är av kötslig natur. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Här finns en splittring genom det man inte kan fatta och det man gör. Och ändå så är det jag, men ändå så är det två delar av mig. Någonting som inte riktigt stämmer, en splittring. Det sliter inom mig. Jag gör ju inte vad jag vill. Vem är det här jag och jag här? Det är två jag här. Jag gör inte vad jag vill. Men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag inte vill, så ger jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Okej, ska försöka förklara det här. Om jag nu gör det jag inte vill, så samtycker jag till lagen, det vill säga Guds lag här, som säger att jag inte ska ha begärelse. Men ändå så har jag begärelse. Men jag vill inte ha begärelse. Då ger jag ju mitt samtycke till att lagen är rätt och säger att den är god. Visst, det är gott. Jag ska inte ha avundsjuka. Det är rätt. Men jag har ju det. Det är alltså någonting som jag egentligen inte vill göra, men ändå gör det. Det finns två viljor inom mig. Så är det nu inte mer jag som gör sådant, utan synden som bor i mig. Det här säger Paulus inte för att säga att ja, men det är inte jag som gör det, det är synden. Jag är inte ansvarig för det som jag har gjort. Så kan man inte ta det. För man är ansvarig, för annars hade man inte dött utav det. Jag syndade sen och jag dog. Så han vill alltså tala om att här är en fråga om en två olika, låt säga, människor, två olika naturer, två olika krafter inom honom. En spänning. Det är inte mer jag som gör sådant. Det är egentligen inte jag, ursprungsjaget, utan synden som bor i mig, den här synden som kom in i mig. Som är det hemska som finns i mig. Syndens makt. Det är det som gör att jag gör det här. Det är egentligen jag som en egentligen människa. Det här är en förvänd del, en förstörd del av människan som gör att jag behandlar på det här sättet. Och då säger han, ty jag vet att i mig, det är mitt kött, alltså den här syndliga delen av min människa, där bor inte något gott. Viljan är väl tillställdes hos mig, alltså. Visserligen har jag viljan att göra det goda. Men att göra det goda, det förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Det är alltså en splittring mellan en inre människa som vill det goda. Som vill göra det som Guds lag säger. Det man har i hjärtat. Jag vill i mitt hjärta följa vad Gud säger. Men det finns någonting i min yttre människa då. Som gör att jag gör tvärt emot vad jag egentligen vill. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag inte vill, då är det inte mer jag som gör det, utan synden som bor i mig. Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen att det onda fast med är tillstädes hos mig. Jag finner alltså den lagen, jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Här används ordet lagen. Och Och det är en annan betydelse på ordet lagen här. Lagen kan betyda 10 olika saker har jag hittat i skrifterna. Så när du läser ordet lagen så måste du veta när betyder det. När betyder det Guds lag? Och när betyder det en naturlag? När betyder det en begränsad del av Guds lag som i fallet med äktenskapet här? Lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever. En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man. Vilken lag? Jo, den delen av Toran som säger att hon har ett äktenskapsförbund. Men det finns ju andra delar av lagen som talar om helt andra saker som inte har med äktenskap att göra. Det finns alltså en begränsad del i lagen som binder en kvinna till sin man och mannen till sin kvinna så länge de är gifta. Det är en del av lagen, alltså ett regelverk som behandlar äktenskapet inom lagen. Om du tittar i tredje Mosebok så står det: detta är lagen om brännoffer. Det är alltså inte hela Moselag det talar om där, eller Herrens lag inom Mose, utan den begränsade delen av Toran som talar om brännoffer. Reglerna, lagen om brännoffer. Det finns lagar om äktenskap inom Herrens lag. Och här i det här fallet att Paulus nu finner en lag att det onda finns hos mig. Det här är inte frågan om Guds lag överhuvudtaget. Utan vi måste förstå det som princip eller norm eller regel eller makt eller inflytande, eller man skulle kunna kalla den för naturlag. Så upptäcker jag nu då, jag som vill göra det goda, så upptäcker jag att det är en princip här. En makt. Det onda finns hos mig. Det har ingenting med Guds lag att göra. Här är ordet lag en beteckning för norm eller princip. Inflytande. Jämför det med en naturlag. När du släpper en penna, håller en penna så släpper du den. Den pennan ramlar till marken. I det här fallet ramlar den till bordet. För det finns en naturlag som gör att den här pennan måste gå neråt. Det som vi kallar neråt mot jorden. För det finns krafter som drar ner pennan. Kraft. Det är en naturlag. Samma sak så upptäcker Paulus. Nu finns det en lag här i mig. Att onda finns här. Jag som vill göra det goda så märker jag att det finns ont i mig. Och så säger han i vers 22. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag. Här talar han som invärtes människa. Det här skulle jag vilja kalla ursprungsmänniskan. Min inre människa glädje, till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Här talar han om Guds lag. Alla de bud som gavs till Mose. 613 bud. Det har jag min lust i. Jag tycker om det. I min inre människa så känner jag att det här är jättefina saker. Det vill jag verkligen göra. Och jag vill inte bryta mot det som är förbjudet. Jag har min lust i Guds lag. Du kan läsa psalm 119. Som talar om hur mycket man älskar Guds lag. Hur mycket man älskar buden man tycker om det är. Det är den inre människan som talar. Det är ursprungsmänniskan. Den äkta människan. Jag skulle kalla det Adam innan syndafallet är det som talar här. Min invärtes människa. Min neshama. Min övre själ. Som är ren. Eller som Paulus uttrycker det, min ande. I min inre människa har jag min lust i Guds lag. Men så finns det en annan lag här, vers 23. Men i mina lemmar, alltså den yttre människan, ser jag en annan lag. Ett annat inflytande. Det kan inte vara Guds lag här då. Det talar om ett annat inflytande, en annan lag. En som ligger i strid med den lag som är i min håg, som finns i mitt sinne, som finns i mitt inre människa. Och som gör mig till fånge under syndens lag, syndens makt, som är i mina lemmar. Ser du? Ordet lag betyder väldigt många olika saker. Och när du tänker på syndens lag här, så måste du hålla kvar det när du går in i Romarbrevet 8. För där står det syndens och dödens lag i vers 1 och 2. Och då har det ju inte alls att göra med Guds lag, för det är inte syndens och dödens lag det talar om där. Utan det talar om en makt som är synd och som ger död, som finns i våra lemmar, som finns i våra kroppar och som finns i våra, det är en del i våra själar. Och jag ser det som så att det hände när Adam tog frukten. Frukten gick in i kroppen. Och fröet fanns i frukten. Och när han åt så kom fröet in i kroppen. Och där tog det rot. Och det påverkade själen. Så synden kom utifrån och in. Därför så är kroppen den mest påverkade delen av synden. Men synden och kroppen är inte samma sak. Kroppen är inte syndig. I sig, alltså att titta är ju inte synd, att lukta är inte synd, att höra är inte synd. Men vad du tittar på, hur du tittar, hur du lyssnar och var du går med dina fötter, vad du gör med händerna och hur du längtar efter olika saker, det kan vara synd. Men funktionen i kroppen är ju underbar. Kroppen är en fantastisk skapelse som är gjord för att tjäna Gud. Och den är inte ond i sig. Men det onda finns i kroppen. Och så säger han, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det här ordet dödens kropp är ett intressant uttryck. Jag läste någon gång en förklaring till det. Jag har inte 100% minne av vad det var. Jag har inte kvar den lappen som det stod på. Men jag ska citera fritt ur minnet här. Dödens kropp har att göra med ett straff. Och jag tror att det var romarna som gjorde det här. Att de fäste ett lik vid en människa. Och jag tror de skickade ut dem. Den här människan i öknen eller något ställe där. Det kanske någon som känner till det här som kan hjälpa mig och påminna mig om hur det låg till. Grejen är då att det fanns ett lik kopplat till en människa. Och om man nu har ett lik som hänger på en och du kan aldrig bli av med det här liket, det är så pass fastbundet att du inte lyckas att bli av med det här, så kommer du till slut att dö också eftersom liket tar död på dig. Och det här är uttrycket dödens kropp. Det är alltså inte din egen kropp, utan en sak som är fast i din kropp som du inte kan få loss, som är ett lik, dödens kropp. Som kommer att ta död på dig till slut om du inte blir av med det. Och den här tanken, alltså principen kommer jag ihåg. Men de exakta detaljerna hur de gjorde det vet jag inte. Kommer jag inte ihåg. Men principen i det här, och det är det som ligger i grund för det Paulus säger här. Vem ska rädda mig eller frälsa mig från denna dödens kropp? Hur ska jag bli av med detta? Kroppen i sig är inget ont. Och det här är ingen grekisk filosofi där man anser att kroppen är ond eller syndig. Och anden är ren. Och det är bara det andliga som gäller och man måste komma ur sitt fängelse som är kroppen och så vidare. Utan här är det frågan om att i kroppen finns det en del som är syndig. Och det vill jag bli av med. Jag vill inte bli av med min kropp. Jag vill bli av med det syndiga som är i kroppen. Vem ska frälsa mig från det här? Från syndens kropp. Dödens kropp, inte syndens kropp. Men från denna dödens kropp, det som är fäst vid mig. Vem ska befria mig från detta, säger han. Och så kommer svaret i vers 25. Och tyvärr så har man inte översatt det riktigt så att det ser ut som ett svar. Men det är ett svar. Annars skulle det vara en fråga i luften bara. Som om det inte fanns något svar på den här frågan. Det finns ju ett svar. Vers 25 och hela kapitel 8 är svar på frågan. Gud vare tack genom Yeshua Messias vår Herre. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Prisa vare Herrens underbara namn. Det ska ske genom Yeshua Messias vår Herre. Där finns räddningen och frälsningen från denna dödens kropp. Och det är ju det goda budskapet vi har läst om. Och så säger han så, alltså tjänar jag sådan jag är i mig själv. Med andra ord, helt utlämnad. När jag är själv, när jag inte har någon hjälp, då tjänar jag. Visserligen med min håg, med mitt sinne, Guds lag, för jag anser att det är rätt. Men i köttet så tjänar jag syndens lag, jag är slav. Om jag är utlämnad, om jag är själv. Men det finns en annan situation. Och det är det som finns i kapitel 8. Det finns lösning. Gud har faktiskt gripit in här och gjort någonting för att rädda människor från den här situationen. Och det är genom det som har hänt genom Yeshua. Det är så jag förstår Romarbrevet 7. Det är alltså en situation hos en människa som inte har fått hjälp av Gud att kunna lösa sin syndabörda, syndakonflikt. Den människan upplever det Paulus har. Hans frustration av att jag skulle vilja men klarar inte av det. Och det här är ingen normal situation för en andefylld människa. En som har blivit uppfylld av det liv som finns i uppståndelsekraften. Utan det är en situation när man inte, när inte uppståndelsekraften och Yeshuas död har blivit applicerad på den människan. Och det kan vara i olika områden i våra liv. Vi kan ha den här upplevelsen inom olika områden i våra liv, i vår vandring med Herren. Och då måste vi hela tiden, som han säger, anse oss döda från synden och leva för Gud i Messias Yeshua. Och döda våra kötsliga begär. Och det kommer vi in i Romarbrevet 8. Hur man ska kunna göra det. Så det ska vi tala om nästa gång. Jag vill komma tillbaka bara och poängtera och understryka hur viktigt det är att säga att lagen är god. I 7 och 10 står det att budordet som jag givit till liv, det blev mig till död. Budordet är givet till liv. Och i vers 12 står det att lagen är helig. Budordet är heligt och rättfärdigt och gott. I vers 14 står det att lagen är andlig. Det är alltså, lagen är en kompis med den heliga ande. Om man nu får tala på det sättet. Och i vers 16 står det att jag ger mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Och i kapitel 8, vers 7. Där står det, köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud. Eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Den underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Köttets sinne, den här onda naturen då i oss. Syndanaturen, dödens kropp. Men de som är i ett kötsligt väsende kan inte behaga Gud. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, eller kötsliga natur. Med andra ord, den som inte underordnar sig Guds lag kan inte behaga Gud. Den som inte underordnar sig Guds lag är en fiende mot Gud. Så vi kan inte säga att Paulus har avskaffat Guds lag genom att säga att vi har dött från lagen. Han säger att vi ska tjäna i nytt väsende. Hur ska vi kunna tjäna utan att veta vad som är Guds vilja? Och hans vilja uppenbaras genom hans lag, genom hans ord. Lagens funktion blir alltså lite annorlunda när man har fått uppleva andens kraft, uppståndelsekraften. Som vi läste om, det nya hjärtat, man blir av med sitt stenhjärta och får ett hjärta av kött. Och man får andens kraft att kunna göra det på rätt sätt. Och istället för att budordet blir att man känner sig, att man får lust att göra tvärt emot, så finns kraften i oss. Att få lust att göra det budordet säger. Det finns en god drift som är starkare än den onda driften i oss. Så vi ser alltså att Toran har många olika funktioner. Och en av funktionerna är att avslöja synden och döda oss. Nej, inte döda, men synden dödar oss. Och avslöja hur hemsk synden är som dödar oss. Och den funktionen av Toran har vi blivit fria ifrån. Du är alltså inte tvungen att lyda. Du är inbjuden att lyda. Du är alltså inte tvungen att lyda, annars så blir du avrättad. Du känner att lyda, det är någonting som kommer inifrån och du har lust i att göra det Gud vill. Inte bara i ditt sinne utan även i din kropp. Andens kraft kommer inifrån och tar över syndens kraft som är i din yttre människa. Och du lyfts upp på en annan nivå av lydnad och tjänar i andens nya liv och inte i bokstavens gamla liv. Okej, några frågor?
Du har en fråga där, skriven.
Men skulle inte lagen visa fram till Jesus har skrivit här? Det här blir ju ett resultat av det. Om du upplever att du kan inte själv uppfylla det som Toran säger, då frågar du, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Som Paulus säger. Och då kommer ju svaret. Gud gör det, och han gör det på det här sättet. Och leder han dig fram till Yeshua. Och det som Yeshua har gjort för dig för att du ska bli av med den här syndens makt i ditt liv. Så visst leder det fram till Yeshua. Men det betyder inte att Toran totalt slutar sin funktion för den som har tagit emot Yeshua. Den jude som har tagit emot Yeshua kan uppfylla Toran, de 613 buden, på ett helt annat sätt än den som inte har tagit emot Yeshua. Den icke-jude som har tagit emot Yeshua kan uppfylla de bud som gäller honom på ett helt annat sätt än om han inte hade tagit emot Yeshua. Så Torans funktion innan man tar emot Yeshuas försoningsdöd, det är att skapa kris i ens liv, att man får reda på att man är syndig. Man får upp ögonen för vilken situation man lever i. Och det leder oss till att jag måste ha hjälp här, jag klarar inte av det här själv. Och då kommer Gud med sin hjälp, och hans hjälp är ju Yeshua. Hoppas jag har kunnat förklara på rätt sätt här så att det har blivit klart. Någon mer fråga?
Det som Paulus säger om att ha sin lust i Herrens lag. Mm. Kan det vara det att när man har upplevt Messias som sin förlossare och man tror på honom, att det är just det som det menas med att lagen är skriven i ens hjärta. Att ha lust. Man säger i vilken vers var det?
Ja, jag försöker hitta den här.
Här var det i slutet på 7 kapitel. 7:22.
Vers 22, ja. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag. Jag tror att det är hans upplevelse som en duktig judisk rabbin. Och som alla andra judar upplever. Så man studerar Toran och upplever det här är så otroligt fantastiskt det Gud har gett oss i sin Torah. Det finns sånt ljus och sånt glädje i Toran. Och Toran talar till min invärtes människa. Den människan som är ursprungsjaget. Men problemet är att det finns en kraft i min yttre människa som hindrar mig från att uppfylla det här ordentligt. Och jag tror inte att han talar här om en pånyttfödd människa. Utan jag tror att han talar om alla människor. Alltså det finns någonting i oss. Och även i icke-judar. Alla människor har ju längtan efter det goda och det rättfärdiga och det som är rent, det finns ju i oss. Det är ju det som finns i vår neshama, vår övre själ som är skapad ren. Vår ande. Och den har vi ju, där har vi ju det som är Adam innan syndafallet, så att säga. Och den, som jag upplever, som jag har förstått det, så är det det som förstärks när man blir född på nytt. Den människan får starkare liv, så att säga. Anden, det talas om att stenhjärtat tas bort och så får man ett hjärta av kött. Alltså, det är ju en symbolisk handling. Att det här tröga då, som inte har makt över synden, nu blir det någonting starkt istället, en pulserande liv som gör att jag får makt över det här som ligger i min kropp. Det är som jag förstår det.
Då har du en fråga till på skriven.
Men då kommer nästa fråga. Sa inte Jesus att sanningen skulle vara så enkel att även ett barn skulle förstå budskapet? Första frågan man ställer till den frågan är, var sa han det och när sa han det? Så sa han ju inte i alla fall. Med de orden. Ska se vad du tänker på. Att du säger att det här har du uppenbarat för dem som är som barn. Men fördolt för dem. För dem visa. Var det inte det? Ska vi se om vi hittar det. Du kanske har den här tanken. Jag prisar dig fader för du himlen som gjorde så här, för att du har väl dolt detta för de visa och kloka, men uppenbart att det är för de enfaldiga. Någon annan översättning som är som barn. Du kanske också tänker att visa inte bort barnen för Guds rike tillhör sådana som dem. Är det inte så du tänker på kanske? Guds rike tillhör sådana som är som barn. Men att förstå Guds hemligheter, det är inte för barn. Man kan förstå att Gud älskar mig och att han har förlåtit mig. Det kan alla barn förstå. Men att tränga djupare och förstå hur han gör det och så vidare, det är inte så lätt. Och det finns en, man måste växa i kunskap också. Alltså att komma in är inte svårt. Det är enkelt att komma in. Men när man väl är inne så finns det mycket man måste lära sig. Om jag nu har svarat på din fråga här. Vem förstår syndens makt? Kan vi fråga dig, pappa som har vandrat med Herren 60 år och sådär. Förstår du syndens makt? Har du fått bukt med syndens makt i ditt liv?
Ja, det är en fråga som kanske inte är så lätt att svara på i sig. Men jag kan ju säga att jag förstår ju inte syndens makt fullt ut. Jag förstår en del av det. Men det är väldigt mycket som man som man inte fattar att det kan ske saker och ting. Det förvånar mig hela tiden i stort sett då. Och när vi är i kontakt med människor så ser man tyvärr hur mycket synden kan fördärva och bryta ner en människa totalt, så att säga. Jag har ju sett människor ifrån tidiga barndom, ungdomar, och hur synden då bryter ner människan. Jag har haft kontakt med människor, så att säga, efter döden. Nu måste ni förstå mig rätt här. Alltså, jag kan se en människas liv i det som jag jobbar med. Hela hans liv spelas upp för mig genom att jag måste ta reda på saker och ting. Och se då hur synden har fördärvat den här människan som har levt ett jättefint liv, börjat fint, levt under underbara förhållanden med familj, och så bryter synden ner den här människan totalt och dör i elände. Och det smärtar mig, så otroligt, därför att det är alltså synden som gör det här. Det var inte så Gud ville att den här människan skulle ha det. Själv kan jag vittna om att just det här med att få bukt med synden i sitt eget liv, det är det är ett jobb. Och hela tiden så måste man jobba med det här. Trots att jag är då ganska gammal, så att säga, så är det vissa saker som jag kanske måste jobba med också, men jag har ett bättre utgångsläge kanske än många, eftersom jag har då kunskap och erfarenhet av saker och ting. Men däremot så kan jag inte svara på om jag kommer i en situation, till exempel, känner jag mig själv så mycket att om jag skulle bli utsatt för till exempel tortyr av mina små barnbarn, och att jag måste då förneka Jeshua, hur skulle jag göra då? Jag känner inte mig. Förhoppningsvis skulle jag inte förneka Jeshua, Gud. Men jag vet inte om, alltså, jag har ställt med tanken många gånger, känner man sig själv? Och hur stor är då liksom den makt som är i en? Är jag fullständigt frälst? jag kan inte tänka mig att jag kan vara det i det här livet, om ni förstår vad jag menar.
Du är beroende av Herrens nåd?
Ja, hela tiden. Hela tiden när man beroende av Herrens nåd.
Så här, det Paulus vill säga nu i Romarbrevet är att Gud har försett oss med det vi behöver för att kunna vinna seger. Vi är inte längre slavar eftersom Gud har försett med det vi behöver. Och
det tror jag.
Det är ju det fantastiska, att han har gett oss vägen att komma ut och bli befriade från det här. Det är ju både en engångs händelse när man accepterar det här, och ett långt arbete som man måste jobba med så länge man lever. Här har vi en annan fråga här. Jag skulle vilja tacka för förbön senast. Det var en stor hjälp i den gångna veckan. Prisat var det här snabbt. Jag blev mer vaken för att förstå att inte vara sovande inför situationer som kan snärja mig om jag inte går emot dem i bön. Tack för stöd jag fick. Det är befrielsetider och den onde attackerar, för han vet att han har lite tid till det. Tacka Hashem för att han är en stridsman för oss. Amen. Det är ju budskapet vi har, att vi kan vinna seger. Och vi gör det inte i oss själva, utan på grund av det Gud har gjort genom Yeshua. Men vi måste göra någonting själva också. Så den biten får vi inte hoppa över. Vi måste kämpa. Och anse oss döda från synden. Och låta oss uppfyllas av ande. Och även studera Toran. Och få in Toran i våra hjärtan som styrker oss att kunna leva i seger. Jag kan ge ett exempel, litet personligt vittnesbörd. Jag hade under ungdomstiden ett problem som jag inte fick bukt med. Och jag var ju troende då, hade upplevt Guds nåd och frälsningen. Men det fanns en synd som jag kände att jag föll i om och om igen. Och jag upplevde då det som Paulus skriver i Romarbrevet 7. Att det är onda som jag inte ville göra. Ja. Och jag hade liksom satt upp ett mål. Jag ska inte göra det här under en hel månad. Och liksom vinna seger. Och när de sista dagarna kom under månaden så föll jag igen. Och det gjorde att jag fick väldigt dåligt samvete. Och kände att jag var slav faktiskt. Trots att jag hade fått uppleva Guds förlåtelse. Och trodde på Jeshuas död. Lösningen i mitt liv var då att ta bibelläsning och bön på allvar. Och jag var på en konferens och fick klart för mig hur vilken nöd som Yeshua hade fått gå igenom bara för att han skulle rädda världen och mig från mina synder. Det lidande han gick igenom för att ge frälsning till mig. Och det grep mitt hjärta när jag insåg att han hade lidit för mig. Det grep mitt hjärta så mycket att det har aldrig släppt mig. Utan det har varit en inre kraft när jag har fått se hans lidande för mig. Vilken kärlek som låg bakom där. Vilket gjorde att jag började läsa Bibeln varje dag. Och be varje dag. Och av en fantastisk anledning, eller vad ska vi säga. Inte anledning, men det hände då i mitt liv att den här svagheten, den här synden som hade gjort mig till slav tidigare, nu var övervunnen genom Herrens ord och genom bön. Och där finns en väldig kraft att kunna, jag tror att det är nödvändigt för oss att mata oss med skriftord som ger oss kraft på insidan, för det finns liv i Toran, det finns liv i ordet, och att vi ber att ha gemenskap i anden med Herren. Det gör att vi, vår inre människa styrks så att vi får makt över den onda människan som är i vår yttre människa så att säga. Det är min personliga erfarenhet och det är bara ett litet exempel på det som har hänt många, många gånger i mitt liv. Jag tror vi sätter punkt här så ska vi gå in i Romarbrevet 8 nästa vecka med Herrens hjälp. Jag vill tacka er för idag. Tacka er för att ni har varit med mig. Och önskar er Guds välsignelse och seger över synden den här veckan. Alla dagar.
Tack.
Tack för
det. Tack, shalom.
Tack ska ni ha. Shalom, shalom.
Shalom. Shalom.